Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Vi lever i en dyster tid. Hjälp oss för den skull, Herre blid, att ordet vi förvaltar rätt och sakramenten som du gett. Din sak det är, o Jesus god, så ge din tjänare gott mod när han ditt ord försvara vill och egen kraft ej räcka till. Ditt ord är all nöd och sorg, vår säkra tröst och fasta borg. Låt det din kyrka skydda så att ingenting den skada må. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Som predikotext lyssnar vi till tredje årgångens evangelium, som är en direkt fortsättning på det som vi lyssna till från altaret, från Lukas evangeliets 16 kapitel. Det är verserna 10-15 som lyder i Jesu namn. Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och om ni inte har varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. Då sa han: ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. För några dagar sedan, 1 augusti, hade det gått 4 år sedan vår församling bildades. När vi ser tillbaka på de 4 åren är det ingalunda endast en god förvaltning som vi skönjer. Vi har varit bristfälliga i många stycken. Men det som inte är bristfälligt är Guds ord som vi har fått i uppgift att förvalta. Trots våra mänskliga svagheter har vi fått vara med i arbetet för att förkunna en fullkomlig sanning. Sanningen om att Gud har förbarmat sig över den fallna världen och gett oss syndare tillträde till hans tron genom vår frälsare Jesus Kristus. Det får vi särskilt tacka Gud för idag. Då vi inledde tiden efter trefaldighet för snart 2 månader sedan hade vi pengarna i fokus och varnade för penningbegäret. Och temat återkommer i viss form också idag. Nu handlar det också om våra jordiska ägodelar, men nu som objekt för förvaltarskapet. Hur förvaltar vi de jordiska gåvor Gud anförtrott oss med? Det är en högst central del av det kristna livet och den skola som vi är satta att gå i som lärjungar. Vem är en förvaltare? Kanske du tänker på en företagsekonom som sammanställer företagets bokslut och sen ska underställa det revision. Det finns många olika slags förvaltare i världslig mening. Och där gäller det verkligen att vara trogen i det minsta. Det ska inte finnas avvikelser från det rätta. Inget som glappar. Eller kanske du tänker på dem som är kallade att predika Guds ord och förvalta sakramenten gjorde en särskilt viktig uppgift. I 1 Korintherbrevets 4 kapitel sägs att vi är Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Här är det fråga om ett ännu större ansvar. När det gäller förvaltningen av Guds ord får det inte klicka det minsta. För det kan vara ödesdigert för någon inför evigheten. I dagens predikan ska jag inte främst lyfta fram det särskilda ämbetet, ordets ämbete, utan fokusera på det förvaltarskap som vi alla kristna är kallade till. Vi har ett liv att förvalta. Låt mig då börja med att fråga en rannsakande fråga. Hur har du förvaltat ditt liv? På den frågan reagerar vi säkert olika. Kanske hör du till dem som ser tillbaka med en viss tillfredsställelse. Under olika skeden av livet har du fått erkänsla. Kanske någon har talat väldigt vackert på din bemärkelsedag om allt vad du har uträttat. En och annan har sagt vackra ord om vad du har gjort och betytt för dem. Eller är det så att du känner otillfredsställelse i ditt liv? Vad blev det av mitt liv? Du befinner dig redan på andra sidan mittsträcket och börjar ställa dig inför bortflyttning från det här livet. Kan du göra en återblick på ditt liv och känna dig riktigt nöjd? Evangelietexten som vi hörde från altaret för första årgången. Hör vi Jesus berätta om en förvaltare som handlade orätt, men som var skicklig i sin orättfärdighet. En mycket märklig liknelse egentligen. Han tjänade den ohederlige mammon. Och förvaltaren fick höra av sin överordnade: vad hör jag om dig? Gör räkenskap för din förvaltning. Frågar vi oss nu idag, hur går det med mig om jag ska ställa mig inför Gud och göra räkenskap? Vad ska jag då grunda min förvaltning, min räkenskap på? Hur ska jag bära fram den så att den ska hålla? Nu har det här ingenting att göra med hur vi känner oss. Om vi känner oss nöjda eller helt misslyckade. För inför Gud är vi precis lika misslyckade. Ingen kan nämligen komma fram inför Gud på domens dag och hävda att han har gjort allt det som Gud befallde. Han kan inte heller komma och säga att jag inte visste vad Gud ville att jag skulle göra. Det finns ett par verser i Romarbrevet 2 som är mycket, mycket allvarliga. I den 7:e versen säger Paulus om Gud: han ska ge var och en efter hans gärningar. Tänk så skarpt. Han ska ge var och en efter hans gärningar. Och den 12:e versen säger han: alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det hjälper alltså inte inför Gud att säga: jag visste inte att jag skulle behöva redovisa för mitt liv. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen, står det. Ja, det är så här också i vårt samhälle. Du kommer inte undan lagens långa arm genom att du inte visste vad lagen krävde. Om du inte har råkat se skylten med hastighetsbegränsning utan kör för fort, så kommer du ändå med rätta att drabbas av bestraffning. För du borde ha sett det. Du borde ha tagit reda på. Kommer du till ett annat land där du är skyldig att ta reda på landets lagar, det hjälper inte att säga att hemma hos oss har vi inga sådana lagar. Det hjälper inte heller att komma och säga: men jag har i alla fall försökt så gott jag har kunnat. Förra söndagen hörde vi i evangelietexten vad Herren ska svara dem som kommer inför honom och hänvisa till vad de själva har åstadkommit. I Matteus 7:23. Han säger: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Ni laglösa, i den nya översättningen. Det är fruktansvärda ord att höra när man står inför den som granskar ens förvaltning. Vi som sitter här idag har hört det många gånger, men det är viktigt att vi åter påminner om det. Det får inte finnas den minsta oklarhet Det får inte finnas någonting som brister i vårt liv om vi inte har någonting annat att hänvisa till än det vi själva har gjort. Kommer vi inför den allvetande Guden och tror att han ska godkänna oss på våra egna meriter, är det ute med oss. Då är vi avslöjade. Vi är förskingrade. Vi är värda helvetet, det eviga straffet. Men det ska också sägas helt klart att ingen enda ska behöva vara rädd för att stå inför den stora revisorn. Det är nämligen så att en annan har betalt för oss, fullgjort det för oss. Allt det som vi förskingrade har redan blivit betalt. Det ska jag också lägga fram bevis för. Vi börjar med Romarbrevet 3, 23 och 24. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. De här orden är välbekanta för oss, de flesta säkert, men det är viktiga att repetera, att kunna utantill påminna sig om det här, både när vi börjar tro att vi har något merit, för då ska vi påminna oss om alla har syndat och saknar härligheten inför Gud. Men när vi angrips av fruktan, hur det ska gå med mig, då ska vi också komma ihåg. De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Vilka är då dem? Jo, precis så som alla har syndat så har Jesus friköpt alla. Ingen kan därför heller påstå att han inte skulle vara med bland dem som fått sin skuld utstruken när Jesus dog för oss på korset. En har dött i alla ställe, därför har alla dött, säger Paulus i 2 Korintierbrevet 5. Och lite längre fram i samma kapitel beskriver han det saliga bytet som han tillämpar på dig och mig. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort i synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det här har med rätta kallats det saliga bytet. En bytesaffär som ger oss saligheten då Jesus tog straffet på sig. Han tog vår skuld. Honom har Gud i vårt ställe gjort i synd, för att vi skulle få hans rättfärdighet. Vi har ett liv att förvalta. Det har gått dåligt om vi ser till hur vi ska klara oss inför Guds rannsakande ögon. Men Gud älskade oss så att han inte ville förkasta oss till helvetet, utan han kom till jorden och dog i vårt ställe. Och hans fullkomlighet klädde han på oss när vi döptes. Som Paulus skriver i Galaterbrevet 3. Alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt Kristus. Blivit iklädda Kristus. Därför min vän får du stå inför Gud på räkenskapens dag och ha full frimodighet. Den som har sonen han har livet, sjunger vi en sång. Men det finns en fortsättning. Den som inte har sonen, han har ej livet. Den som står själv där möter Guds stränga dom. Men har vi sonen, har vi Jesus, då har vi också livet. Den enda grunden för frimodighet på domens dag är att vara klädda i hans rättfärdighet. Att inte komma med egna anspråk och meriter, utan att vara helt innesluten i hans rättfärdighet. Därför är det så viktigt att lära känna Jesus och tro på honom till salighet. När vi nu har gjort klart hur vi ska redovisa förvaltarskapet inför Gud, ska vi gå över till det horisontella i förvaltarskapet. Alltså hur vi förvaltar de gåvor som Gud har försett oss med bland våra medmänniskor. Vi har en utrustning att förvalta. I vår tid när man vill döda de ofödda barn som inte uppfyller godtyckliga kriterier på ett gott liv, och när man ifrågasätter åldringar deras rätt att leva, bedömer man människans värde efter vad man presterar. Den som inte kan producera, som så att säga ligger samhället till last, har mindre värde än den effektiva och hårt arbetande idealmänniskan. Det här går tillbaka på en evolutionistisk grundsyn. Den synen var grundläggande för nazismen. De svaga ska mönstras ut, sjuka, avvikande, orkeslösa ska bort för att ge livsrum åt de friska, de som kan föra samhället vidare. En sån tendens måste motarbetas med all kraft. Det är Gud som ger människan hennes värde, och det värdet är inte beroende av våra definitioner. Ett märkligt fotografi har under en tid spritts både på internet och i en del publikationer runt hela världen. Det visar en gammal australisk mans ansikte, fårat och fläckat av ålder, närmast obehagligt att se på. Det är raka motsatsen till dagens skönhetsideal. När mannen dog trodde man att han inte hade något kvar lämnat till eftervärlden. Men så hittar man i hans papper en dikt som han hade skrivit. En märklig dikt där han med häpnadsväckande skärpa beskriver hur hans vårdare kan tänkas ha sett på honom. Men i det han skriver framträder en tänkande människa. Ett jag som det inte är så lätt att se. Dikten slutar så här. Öppna era ögon och se. Inte en skruttig gammal gubbe. Se närmare. Se mig. Genom den dikten fick hans vårdare något att tänka på. Och texten med fotografiet blev en tankeställare för hundratusentals människor runt världen. Han fick efter sin död frambära ett viktigt budskap, trots att han närmast var ett obehagligt paket under sina sista år. Budskapet var: se din medmänniska. Det är för honom och henne du är till. Det är för att tjäna honom eller henne du har fått dina gåvor av Gud. Och i den här tjänsten är ingen för liten. Det finns ingen enda som inte skulle ha en uppgift. Gud har gett dig precis de resurser du behöver för att utföra de uppgifterna. Därför, om du känner dig överflödig, om du tycker att du inte räcker till, att dina insatser inte värderas tillräckligt, att du inte får uppskattning, eller hur vi kan tänkas uttrycka det, så ska du veta att Gud har en uppgift för dig. Och han har utrustat dig med de talanger och ger dig de krafter du behöver för att kunna utföra dem. Ställ dig till hans förfogande. Man brukar i en del sammanhang tala om att lämna sig åt Jesus. Då tänker man ofta på att vi med ett viljebeslut ska börja tro på Jesus, omvända oss. Men det klarar vi inte. Luther förklarar den tredje trosartikeln så här: jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus. Jesus behöver inte vår överlåtelse eller vill ha vår överlåtelse för att godkänna oss som lärjungar. Han kallar. Han tar emot oss som odugliga syndare av sin nåd och kärlek och ger oss en hedersplats hos sig att få vara Guds barn. Men vad händer sen när han har blivit Herre i vårt liv? Vi låter Lina Sandell fråga och svara. Det ska vi också sjunga här om en stund. Men sedan han kommit att själv hos mig bo, att själv hos mig leva och vandra, Hur vill han att jag ska bevisa min tro och prisa hans kärlek för andra? Hur vill han att jag ska upphöja hans nåd, som varit så mäktig i råd och i dåd? Jo, därmed att jag i hans namn går och stad att visa min nästa till livet. Och ger allt för intet, så tacksam och glad, då det Herren mig syndare givit. För intet ger Herren förlåtelsen än, för intet åt andra jag ger den igen. Det kan vara så att vi försummar att utföra den tjänsten om vi förnekar våra gåvor. Om du säger att du inte kan något, så tar du ifrån Gud hans möjligheter att göra din tjänst för din medmänniska. Samma sak om du är lat och inte vill göra det som Gud ger dig i uppdrag att göra. Eller om du anser att de materiella gåvor som Gud har försett dig med är dina personliga och att han inte har någonting med dem att göra. Paulus säger till en sån i episteltexten: när vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller ska äta. Det är med den tanken som Topelius skrev salmen: för var minut som du spillde så ska du vid domen till ansvar stå. Var ganglös dag, varje fåfäng stund, den är ett bortslösat Herrens bund. Det här handlar inte om att skaffa förtjänster för att bli godkänd i den slutliga räkenskapen, utan det handlar om att Gud vill se frukter av den nåd han har gett dig. Han gav sina gåvor med den tanken att du skulle tjäna med dem. Det har han särskilt beskrivit i liknelsen om de anförtrodda talenterna som hör till en annan söndag i Matteus 25. Allt det här har ett enda mål i sikte: att vi ska få förenas i himlen till den kör som sjunger den eviga lovsången till Lammets ära. Det är den sanna rikedomen. Vår andel för att förverkliga det målet är att vara trogna i den jordiska tjänsten, där vi dödar vårt kött som vill tänka mest på oss själva och hur vi ska få våra egendomar att växa till förmån för våra medmänniskor. Vi kan alla i någon mån vara med och betjäna vår nästa, och inte minst att underlätta för dem som lider nöd och saknar detta livets goda. Och vi kan vara med i arbetet för att sprida Guds ord genom församlingen och dess mission. Det ska vi därför göra med allvar och flit. Då ska också Herren välsigna verket ur evighetsperspektiv. Sällan sker det så att vi ser hur det sker. Allt ska tjäna till hans ära alena. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.